av de högmodigas förakt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Ja, vi ska stanna till inför söndagens GT-texten som jag läste i förmiddag. Och den är hämtad ifrån Nehemja. Nehemja 9, där det står följande. Du övergav inte våra fäder i öknen, ty din barmhärtighet är stor. Molnpelaren vek inte från dem om dagen, utan ledde dem på deras väg. Eldpelaren lyste för dem om natten på den väg de skulle gå. Du gav dem din goda ande för att undervisa dem. Du vägrade dem inte manna att äta. Du gav dem vatten i deras törst. I 40 år sörjde du för dem i öknen så att de inte saknade något. Deras kläder slets inte ut och deras fötter svullnade inte. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ja, Gud är barmhärtig, Gud är trofast. Gud har omsorg om både kropp och själ. Vi fick precis höra några fantastiska ord om Guds omsorg om sitt folk under ökenvandringen, den 40-åriga vandringen i öknen. Vilken Gud! Det är inte en Gud som är fjärran, utan en Gud som till och med visar omsorg om vandrarnas fötter. Så beskrivs Herren och så beskrivs Israels Gud. Det här är en historisk återblick som vi får läsa här, bakåt till svunnen tid. Och verserna är tagna ur ett längre till sammanhållet tillbakablickande tal, hållet av leviter och präster i Jerusalem under Esra och Nehemjas tid. Och det var en tid som var den tiden som var efter att det judiska folket kommit tillbaka från babyloniska fångenskapen. Efter en 70 år lång exil. Nu blir det en del bakgrund här. Böckerna Esra och Nehemja är i den hebreiska bibeln en och samma bok. Och det handlar just om den här tiden efter den babyloniska fångenskapen. Då det judiska folket som varit i fångenskap, landsflykt, ofrivilligt bortförda från Israel och Jerusalem till Babel och under det babyloniska styret under Nebukadnessar och de följande kungarnas tiden då från 580 före Kristus och framåt. Profeten Jeremia profeterar om att den här fångenskapen skulle vara i 70 år. Det kan man läsa i Jeremia 25. Och sedan efter de här 70 åren så skulle Babylonien störtas och av ett annat rike. Och det var så det blev. Det persiska riket blev huvudaktör efter det babyloniska. Jeremia skriver följande innan tiden före Jerusalems fall. Herren har sänt er alla sina tjänare profeterna gång på gång, men ni har vägrat. Ni har inte lyssnat eller vänt örat till för att höra. De sa, vänd om var och en från sin onda väg och sina onda gärningar. Då ska ni få bo kvar i landet som Herren har gett er och era fäder för all framtid. Följ inte andra gudar för att tjäna och tillbe dem och väck inte min vrede med era händers verk. Då ska jag inte låta någon olycka drabba er. Men ni har inte lyssnat till mig, säger Herren, utan väckt min vrede med era händers verk till er egen olycka. Därför säger Herren Sebaot så, eftersom ni inte har lyssnat till mina ord så ska jag kalla alla folkstammar i norr, säger Herren, och jag ska skicka efter min tjänare Nebukadnessar, Babels kung. Och jag ska låta dem anfalla detta land och de som bor här och alla hedna folken runt omkring. Och så lite längre fram så säger han det, men när 70 år har gått ska jag straffa Babels kung och folket där för deras missgärningar, säger Herren. Profetian går i uppfyllelse 70 år senare från fallet och Jerusalem, eller profetian som Jeremia talar, den går i uppfyllelse och Jerusalem faller. Salomos pampiga tempel läggs i ruiner. Murarna rivs ner, Jerusalem läggs verkligen i ruiner och folket förs bort i den så kallade babyloniska fångenskapen. Folkets olydnad har lett till att Gud har straffat dem. Det leder till ett straff. På något ställe i Moseböckerna så står det inte så att Gud straffar dem, utan det är så att landet, till och med landet, spyr ut sina invånare när de har ett väldigt drastiskt språk som används. Alltså olydnad mot Gud leder till att man förlorar landet. Både för de som bodde där innan Israels folk kom dit, och även för Israel när de lever där i det området. Och under denna tid i babyloniska fångenskapen, som är en tid då bland annat man börjar samlas i synagogor. Eftersom man inte hade templet så börjar man med en annan typ av gudstjänst där man läste profeterna och man läste Mose lag och så. Och bönegudstjänsterna och så växte fram under denna tid. Men precis som Jeremia sa, hade profeterat, så faller även det babyloniska väldet. Och en av de första åtgärderna som den segrande persiske kungen Kores vidtar när han kommit till makten, det var att låta de bortförda folken få återvända hem till sina hemland och återuppbygga sina städer och liknande. Och detta gällde också judarna som förts i exil till Babel på 580-talet. Gud är historiens Gud. Den babyloniske kungen Nebukadnessar kallar Gud för sin tjänare. Och Kores, som där blir den persiska konungen sen i det persiska riket, han kallas i Jesaja 45 för Guds smorde, Herrens smorde. Alltså Gud är historiens Gud som leder både människor, använder människors både goda och onda avsikter för att genomföra sitt verk. Gud fostrar sitt folk, han straffar dem för deras olydnad, men han står också fast vid sina löften. Ogudaktighet får i längden konsekvenser för det israeliska folket, för Israels folk. De hamnar i fienders händer. Men även omkringliggande folks ogudaktighet får konsekvenser. När Abraham får löftet om att det här landet ska tillfalla hans efterkommande, så är anledningen till att han inte direkt får det, så står det: för ännu har amoréerna inte fyllt sina synders mått. Alltså att olydnaden mot Guds bud och mot det goda Gud har gjort, han och hans förbund, det leder till att det drastiska, att landet spyr ut sina invånare. Så står det i tredje Mosebok. Gud är historiens Gud som leder människor, kungar, tjänare, kvinnor, män, använder människors goda och onda för att genomföra sitt verk. Det finns ju tyvärr ett mönster i Gamla testamentet när det gäller Israels folk. Och det är ju det att Gud gör väl mot Israel. Han gör väl mot dem och de blir glada. Men när det går väl för dem så glömmer de bort vad Gud har gjort. Och de bryr sig inte om hans uppmaningar, hans ord, hans lagar. Och det leder till att Guds välsignelse uteblir. De hamnar i fienders händer. Och då ropar de till Herren i sin nöd, och Gud står fast vid sina löften och sin trofasthet. Han räddar sitt folk. Men snart är vi tillbaka lite grann i samma, så det blir repris i denna runda. Man glömmer, man återkommer tillbaka, man glömmer Gud. Gud är historiens Gud. Israels folks olydnad ledde till fångenskap i Babel. Och den babyloniska, Babyloniens ondska, som perserna sen då straffar utifrån Guds perspektiv, leder till att judarna får bli befriade och får komma tillbaka. För det finns ju ett mål som Gud har. Och det är det som Paulus skriver till Timoteus. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Gud vill att alla människor ska bli frälsta, och det är det som är målet även i Gamla testamentet. Målet är alla människor, och det kommer redan i Guds löfte till Abraham att i dig ska alla människor bli välsignade. Och djupast sett handlar det om den frälsare, den frälsning som Gud sänder genom Jesus Kristus, som föds i ett historiskt sammanhang, i ett historiskt folk, det judiska folket. Kores, perserkungen Kores, han släpper folket och judarna får tillstånd att åka tillbaka till Jerusalem. De får till och med ekonomiskt bistånd, bidrag och material och allt möjligt för att kunna bygga upp Jerusalem. Och det kan man läsa om i slutet av de sista verserna i andra krönikeboker. Det slutar just med detta att så säger Kyros, konungen av Persien, alla jordens riken har Herren, himlens Gud, givit mig. Och han har ålagt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem, i Juda. De av er som tillhör hans folk, må er Gud vara med er. Och ni bege er alltså iväg och bygg upp. Och i lite olika omgångar så kommer Israels folk, det judiska folket, tillbaka under olika ledare. Den första gruppen judar som kommer tillbaka till Jerusalem, de bygger upp templet. Och under Zerubabels ledning, och därför brukar man kalla det här andra templet för Zerubabels tempel. Det saknade dock den härlighet som Salomos tempel, det ursprungliga templet, hade. Och när Zerubabels tempel invigdes så stod de som hade sett det gamla templet och grät. För de tyckte att det var ju inte mycket att hänga i julgran, om man får använda uttrycket. Detta tempel bygger sen Herodes ut, och det vi då kallar kanske för Herodes tempel, som fanns i Jerusalem under Jesu tid. Man bygger upp templet och tempelgudstjänsterna kommer igång igen. Men i första läget så har man alltså inga murar runt Jerusalem, utan templet finns där, men murarna är inte uppbyggda. Sen kommer Esra, den skriftlärde och lagkunnige, som kommer med en grupp till Jerusalem från Persien för att ta del i detta uppbyggande. Och Esra är nog mer inriktad på detta, det andliga uppbyggandet, restaureringen. För det var det handlar om när de kommer till Jerusalem. Det var både en yttre men också en inre uppbyggelse. Staden låg i ruiner, gudstjänstlivet låg i ruiner, templet låg i ruiner och kunskapen om Guds ord, kan man också säga, låg i ruiner. Sen kommer Nehemja som leder uppbyggandet av Jerusalem, och då arbetade, står att arbetarna jobbade med murslev i ena näven och svärd i andra. För det var, de mötte på motstånd när de byggde upp Jerusalems murar. Och när murarna nu är färdiga så börjar då en inre restaurering och uppbyggelse av folkets gudsrelation. Det berättas där i Esra, eller i Nehemja, att Esra föreläser lagen. Man har hittat och tagit fram Mose lag. Och man läser detta offentligt vid torget, vid vattenporten. Det står att man bygger en hög träställning. Ja, det kanske var en första predikstol där Esra står och läser ur Mose lag för folket. Och det står att när Esra öppnade lagboken för att läsa, då reste sig folket upp och stod upp. Där har vi kanske traditionen just detta att stå upp när vi läser och lyssnar till Guds ord. Han läser ur Mose lag och hela folket står och lyssnar. Esra, han prisar Herren Gud, och folket sträcker sina händer mot himlen och säger amen, amen. Och man tillber Herren med ansiktet mot jorden. Och så står det att han föreläste, att han läste Mose lag, och han utlade texten tydligt så att alla förstod. Det var Esra och Nehemja och även leviterna. Alltså de läste ju på hebreiska, och folket kanske inte i det tillfället då alla kunde detta. Men man förklarade, man läste det inte bara automatiskt, utan man vill också förklara det, vad det handlade om. Vad blir då resultatet av detta? Jo, det blir att människor gråter. De grät när de hörde lagens ord. Kanske var det av glädje, det vet jag inte. Men det var nog att de blev väckta till insikt om det förfall som de hade varit del av. Fått väckta till insikt om sin och folkets synd mot Herren. Guds ord är ju levande och verksamt, så det händer någonting när Guds ord predikas. Det avslöjar, Det avslöjar oss, det avslöjar vår synd och det väcker ånger. Men nu till det här sörjande folket som står här så säger de ledarna där att var inte bedrövade, ty glädje i Herren är er styrka. Glädje i Herren är er styrka. Men det var ju ingen glädje direkt de kände när de stod där, utan det var en enorm sorg. Hur skulle de då kunna tvinga fram någon sådan glädje i detta? Ryck upp dig, känn glädje i Herren. De hade blivit smärtsamt påminna om sin synd och sina fäders synd. Men hur ska man då kunna glädja sig? Och hur ska det kunna vara en styrka? Jag har funderat på det ordet och sen så har jag tittat på andra översättningar så ser jag att de har översatt lite annorlunda. Och man kan tydligen översätta att Herrens glädje är er styrka. The joy of the Lord. Alltså inte joy in the Lord utan Herrens glädje är er styrka. Inte glädje i Herren. Och det ger ett annat perspektiv. Vad är Herrens glädje? I Sefania. Profeten Sefania så skriver, står det, talar Gud och säger: var inte rädd Sion, låt inte dina händer sjunka. Herren din Gud bor i dig, en hjälte som frälser. Han glädjer sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek och han fröjdas över dig med jubel. Alltså, styrkan ligger inte hos oss. Inte hos mig, den ligger utanför mig i någonting, nämligen i det vi har i Gud. I den, där ligger den. Inte ligger i att Herren älskar sitt folk och fröjdar sig över dem. Styrkan ligger inte i folkets ånger. Styrkan ligger i Herrens trofasthet och barmhärtighet. I det som Gud vill med sitt folk och det Gud vill med dig och mig. Där har vi styrkan, något att lita på. Min glädje i Herren, den kan jag nog många gånger säga är, känns lite grådaskig. Det är inte alltid man kanske gläds i Herren. Men att vi kan få tänka att vi ska ha vår styrka i Herrens glädje. I det som glädjer Herren. Och han är glad i oss, älskar oss och har gjort allt för oss och för vår frälsning. Den här tiden i Jerusalem kännetecknas av en lite grann så här, tillbaka till källorna attityd och inriktning. Ad fontes har ju varit en devis i mycket av många reformationer. Alltså åter till Guds ord. Det är inte till någonting nytt utan tillbaka till det som Gud har gjort och till det Gud har sagt. Någon har sagt så här att det som är nytt är inte sant och det som är sant är inte nytt. Det kanske ligger någonting i dig många gånger. Om du kommer med någonting nytt så är det oftast, det borde man ha upptäckt innan. Men, och det som är sant är oftast något som man redan tidigare har vetat om. Och så är det med Guds ord, man får återvända till Herrens ord och det är det de har gjort. De upptäcker något som de har glömt och som de visste inte fanns där. De kanske hade hört det innan i israeliter och det judiska folket. Men nu får de höra det och de fylls av glädje, de fylls av sorg också, men de fylls också av glädje. Till exempel upptäcker de att de har glömt att de ska fira lövhyddohögtid. Detta med att de skulle ta grenar och bygga små hyddor där de bodde för att minnas ökenvandringen. Och det står till och med att det hade de inte gjort sedan Josua Nuns sons tid. Alltså i stort sett sen de kom in i Kanans land så hade de alltså inte praktiserat detta som Gud hade då sagt i sitt ord. Och det står här att de firar detta. Och i 7 dagar så samlas de och lyssnar till läsningar ur Herrens och ur Guds ord. 7 dagar i rad. Alltså vilken bibelglädje, vilken upptäckarglädje. De fick uppleva någonting av detta som står i Saltaren 1. Att sälja den människa som har sin glädje i Herrens undervisning. Som begrundar hans lag både dag och natt. Och det står sen efter den här 7-dagarsperioden så står det att de då samlas och så läser om Herrens lagbok en fjärdedel av dagen och en fjärdedel av dagen så bekände de sina synder och bad till Gud. Vilken bothögtid, vilken omvändelsehögtid. En fjärdedel av dagen bekände de sina synder. Och sen så ställer sig folket upp och lovprisar Gud. Leviterna ställer sig upp och lovprisar Gud. Och sen kommer då en lång beskrivning om vem Gud är. Den Gud som de tyvärr i mycket hade glömt vem han var och vad han hade gjort. Det är en lång beskrivning ifrån skapelsen, utväljandet av Abraham, Mose, uttåget ur Egypten, ökenvandringen, intåget i Kanans land och allt som Gud genom åren har gjort. Och när vi läste den här texten här så står det: du övergav inte våra fäder i öknen. Men det finns det är lite omskrivet här i evangelieboken. Det står egentligen, om man ska läsa precis där i den versen, så står det: ändå övergav du dem inte. Alltså bakgrunden till det här stora och fantastiska, när man ser tillbaka på vad Gud hade gjort för sitt folk, så är den bakgrunden ganska mörk. Insprängt i detta med Guds stora trohet, så finns det en bjärt kontrast vad när det gäller folkets otrohet. Ett antal gånger i den här långa beskrivningen så kommer detta fram. Bakgrunden till de väldigt fina och vackra orden är ganska mörk. Jo, nämligen folkets otrohet. Där man har glömt och vänt Gud ryggen. Men Gud är trofast och han står fast vid sina löften. Sen står det lite senare att det görs en förbundsförnyelse. Och i Gamla testamentet så talas det om 7 stycken tillfällen när Sina i förbundet förnyas. Och det här är det 7:e och sista. Ett antal tillfällen där folket på ett drastiskt sätt har vikit av ifrån Gud, så förnyas förbundet. Man kommer tillbaka och man säger än en gång att vi vill följa Herrens ord och hålla oss vara trogen honom. Det här är 7:e gången. Detta är den sista. Det blir ingen 8:e förnyelse av det gamla förbundet. Och det är inte för att det inte behövdes. Det ser man när vi läser vidare i folkets historia där. Men det behövs något nytt. I Jeremia så talas det om ett nytt förbund som Herren vill sluta med sitt folk. Det behövs någonting nytt. Det går inte. Det gamla förbundet räcker inte. För människor bryter det dagligen och hela tiden. I Jeremia 31 så talar Herren om detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte ett sådant förbund som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Det är förbund med mig som de bröt fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Utan här sen talas det då om det nya förbundet som ligger i framtiden, knutet till löftet om Messias som ska komma. Ett nytt förbund, eller ett evigt förbund, som profeten Jesaja talar om. Det var 7 förbundsförnyelser. Jag vet inte om det är en tillfällighet att det nya förbundet, som kan vi säga inleds på något sätt med Jesu uppståndelse från de döda. Jesu uppståndelse från de döda är på en måndag, som man också ibland brukar kalla för den 8:e dagen. Det kommer en 8 in istället för efter dessa 7 dagar. Det är ett nytt förbund. Och när Jesus instiftar nattvarden så säger han ju just om detta: denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som utgjuts för er. Ett nytt förbund som ligger där framme och väntar, som profeterna talar om. När vi tittar på den här texten som vi läste, så är det ju ändå detta att Gud är trofast. att han står fast vid sina löften, även om folket inte är det. Och när de här orden lästes så var de redan då, hänvisade de till händelser nästan 1000 år tillbaka. Det som sades om detta. Och det kan det som sades om Gud då kan sägas om Gud nu. Guds, du övergav inte våra fäder i öknen, ty din barmhärtighet är stor. Gud är barmhärtig även idag mot var och en som vänder sig till honom. Så visar han sin barmhärtighet och ger sin nåd och sin förlåtelse. Molnpelaren och eldpelaren lyste för dem om dagen och natten för att visa dem vägen de skulle gå. Nu får vi överför med märkelse. Jag tror inte det är så många av oss som har sett en molnpelare och en eldpelare. Men Gud har gett oss ledning, framförallt genom sitt ord. Där han vill visa oss på den rätta vägen och på den eviga vägen. Du gav dem din gode ande för att undervisa dem. Gud har utgjutit sin heliga ande över sin kyrka till hjälp som livgivare och som till vägvisare för att förstå Gud och förstå Guds kärlek och leda oss till tro på honom. Du vägrade dem inte manna att äta, du gav dem vatten vid deras törst, i deras törst. Jesus säger, jag är livets bröd. Om någon är törstig, och så säger han också, om någon är törstig, kom då till mig och drick. I 40 år så sörjde Herren för dem i öknen så att de inte saknade något. Inte ens kläder. Alltså ingen marknad för varken H&M eller Kappahl i ett sådant sammanhang. Det slets inte så värst mycket kläder. Och deras fötter svullnade inte. När det handlar om kläder så finns det, man kan tala om de här 40 åren, det används på lite olika sätt i Bibeln. Men 40 år används ibland om en generation. Man kan säga det som ett helt liv. Jesus levde ungefär 40 år. Ökenvandringen var från början så att säga till intåget i Kanaans land var 40 år. Det var en hel generation där som inte fick komma in i Kanaans land. 40, man kan säga en generation, ett helt liv. Det finns en klädnad som håller i 40 år och mer därtill. Och det är dopets klädnad, Guds rättfärdighetsklädnad. Där vi får bli iklädda hans rättfärdighet genom tron på honom och genom att vi döps in i den gemenskapen och det livet tillsammans med Herren. Gud är trofast. Paulus skriver i andra Timoteusbrevet 2 att om vi är trolösa så förblir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. När man får sitta ner och läsa, jag kan bara vara lite personlig så, när man får sitta ner och läsa Gamla Testamentets olika profetior som pekar framåt mot Kristus och som är väldigt spännande. Så har jag många gånger uppvuxit själv med att ja, men det handlar om Jesus. Alltså att allt uppfylls på något sätt i Kristus. Kristus är stjärnan och stjärnan har man fått lära sig som konfirmand i Bibeln. Men jag har upptäckt mer och mer att hur många gånger givande det kan vara att tänka på det här att jo, allt uppfylls i Kristus och kommer att uppfyllas i Kristus. Det talas i Gamla Testamentet om Messias som ska komma. Men ibland kan man tycka att det här är inte det här lite krystad, handlar det här verkligen om Jesus? Ja, men att det handlar om Jesus har kommit, men han ska också komma. Alltså det handlar om två ankomster, vilket många gånger kan vara en hjälp att förstå en del av profetierna. Att det handlar visst om det riket som ska komma. Det har kommit i Kristus, men det ska i fullhet komma en dag när han kommer tillbaka. Ta till exempel det här med ordet när soldaten står och tittar upp mot Jesus på korset. När han satt spjutet genom sidan och så. Så står det där att detta skedde alltså med en hänvisning till profetia om att de ska se upp till den som de har genomstungit eller genomborrat. Och så tänker man att ja, men då handlar det om Jesus. Och då är den profetian uppfylld. Men läser man då i Zakaria om det så ser man att ska det handla om Golgata för 2000 år sedan så är det kanske, jo på ett sätt men ändå inte. För där handlar det om att det judiska folket en gång ska se upp till den som de har genomborrat på ett sätt som handlar om en, som man kan förstå utav sammanhanget, en väckelse där även Guds egendomsfolk som i stora delen tackade nej och vände Jesus ryggen, sin messias ryggen. En dag så ska detta ske att även de får upp ögonen för och förstår att vem det är. De ska se upp till den som de har genomborrat. Jesus har kommit. Kristus messias har kommit. Han ska komma en gång i härlighet. Och under den här tiden vi väntar på honom så går budskapet ut om frälsningen i Kristus ska gå ut till alla folk. Och sen ska slutet komma, säger Jesus. Evangeliet om honom ska ut till alla folk och sen ska slutet komma. Vi väntar på den dagen att Herren ska komma tillbaka. Och vi väntar också på den dagen och får be om det att också hans egendomsfolk ska få allt mer öppnade ögon för den messias som Gud har sänt till dem och ska komma till dem. Vi ber. Kära Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din trofasthet. Att du står fast vid det du har sagt. Och att vi kan lita på ditt ord. Herre, vi ber att du leder oss alla in i ditt ord och hjälp oss att lyda det och tro på det du har sagt. I Jesu namn. Amen. Vi sjunger psalm 713. Vi ber. Vi tackar dig, kära Herre, för ditt ord. För att det är ett levande och kraftigt ord. Att ett ord som är värt att lita på. Vi tackar dig för att det du har sagt gäller. Och det är någonting vi kan lita på i alla dagar. Och inte behöva tvivla på. Tack för att du håller dina löften. Trofast och kärleksfull i allt. Vi ber dig, Herre, om en större trohet och lyhördhet mot ditt ord. I våra egna liv. I vår församling här i St. Paul. Och i din kyrka. Sänd en hunger efter ditt ord. Och ge oss en glädje över att få läsa det. Tack, Herre, för din goda vilja mot alla människor. Tack att du vill att alla människor ska bli frälsta. Vi ber att allt fler människor ska få komma till insikt om sanningen. Speciellt ber vi för ditt egendomsfolk som ju har på ett speciellt sätt har fått alla löften. Vi ber att täckelsen för deras ansikte ska falla och att de ska få se och förstå vem du, Messias, du Kristus är. Att du är deras frälsare och alla människors frälsare. Vi tackar dig, Herre, för din omsorg om oss. För allt gott som du var dag ger oss till både kropp och själ. Hjälp oss att främst söka ditt rike. Först söka ditt rike och din rättfärdighet. Och ta vara på det löftet att du också har lovat att vi också då ska få allt det andra också. Fostra oss var och en. Och led oss på dina vägar. Och led oss på den eviga vägen. Vi ber att ditt rike ska bry ut sig i och genom våra liv. I vår församling här i St. Pauli. Genom vår församling. Och ut i vår värld. Vi ber dig, Herre, att ditt rike ska komma och att din vilja ska ske. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Psalm 31a. Vår gudstjänst är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.